dina händer så lämnar vi oss nu, Gud. Amen. Amen. Tack så jättemycket. Man skulle ju kunna stanna kvar hela kvällen. Nu ska jag börja med att bekänna en sak. Jag hade glömt att det var Karanas Jesushelg. Förlåt. Jag har inte varit i fasta och bön för er. Förlåt. Men Gud har verkat. Tack och lov. Men vad som är så intressant är, eftersom jag har glömt bort det här, så kan jag inte ha blivit manipulerad i mitt budskap. Om ni förstår mig rätt. Då har jag inte liksom nappat det här för att jag vet att ni har varit på helg. För jag tror att Gud har gjort så mycket i er, precis som han gör i oss. Men när man riktigt stannar upp inför honom och ger honom utrymme, så börjar ju saker hända. Och då kanske ni tänker att det här ska kunna vara en fortsättning på Karanas Jesushelg. Eftersom vad jag vill tala om den här stunden som jag har här ikväll med er, så är att vi har en Gud som upprättar. Amen. Vi har en god fader som älskar att upprätta. Livet är levande. Vi lever våra liv. Allt pulserar. Det är som en organism som växer och frodas, men som också går sönder. Visst. Livet, vad vi håller på med, mitt liv, ditt liv, vårt församlingsliv, är och får aldrig bli mekaniskt. Att vi börjar gå på rutin, att det här kan vi. Jag pratade på sistone om hur vi trycker in det här autopilotknappen och så bara går vi på och går på. För livet är levande och ska levas. Men allt levande så går ibland sönder. Håller ni med mig om jag säger att vi går sönder alltid nu som då? Vi har vår väg fram tills vi kom till tro, om vi har kommit till tro på Herren Jesus. Och vi vittnar om vägen dit, vad som hände före, vad som hände i våra liv när Gud fick tag i oss. Men livet stannar ju inte där, utan vi fortsätter ju att leva. Vi fortsätter att möta prövningar, vi fortsätter att möta varandra. Lilian lyfte ju så bra fram på den här visionssöndagen vi hade om visionen i den här församlingen, om att älska andra och varandra. Lika väl, fast den här tror jag allas vår längtan, så älskar inte vi alltid varandra. Utan så lite sliter vi sönder varandra, kan det vara. Och vi behöver upprättas. Jag skulle vilja påstå att vi behöver hela livet upprättas. Några av er som sitter här som var med på seniorsamlingen i tisdags. Och jag var så frimodig. Så jag frågade av de här äldre vännerna. Att säg mig, vid vilken ålder i livet slutar man att synda? Är det vid 60? 65 när guldklockan kommer? 70, 75, 80 är det när håret blir grått. När? Så nickade instämmande och en sa, aldrig. Vi behöver hela tiden förnyas. Vi behöver hela tiden upprättas. Vi behöver hela tiden rannsaka våra liv. Men vi har en Gud som vill upprättelse. Och jag tror det här är en så viktig, avgörande del i vår vandring med Herren. Att vi förstår vad vi just sjöng. Att han är en god fader. Och ni vet den enkla bilden, ni har sett den så många gånger, ni som är föräldrar och ni andra. När barnen kommer rusande, nästan alltid på asfalt. Och så går det för fort och så faller de. Och så kommer mamma och pappa eller någon springer dit och reser upp dem och borstar av knäna. Så tar vi på nytt. Lite av det här ska jag försöka med Guds hjälp att förmedla ikväll. Du har en fader i himmelen som vill resa upp dig, borsta av knäna och så tar vi på nytt. Och vi har underbara exempel i Bibeln på det här. Därför vågar jag så frimodigt säga vad jag säger. För Bibeln, Guds ord, är fullt av det här. Människor som du och jag, som har gjort sitt bästa, som har haft en rätt strävan, men som har misslyckats. Så du och jag, vi är i väldigt gott sällskap. Amen. Så kan vi dra några djupa andetag och slappna av. Jag skulle vilja att vi först läsa tillsammans med er ur Lukas kapitel 7. För jag tror att Gud får upprätta oss om och om igen. Den här pågående processen i våra liv är helt avgörande. Också för vad vi pratade om förra söndagen. Att vi ska kunna älska varandra. Att han får upprätta våra relationer. Både uppåt till Herren och till sidorna. Och här läser vi ur Lukas kapitel 7. En berättelse som grep tag i mig när jag var nyfrälst. Jag minns jag satt här långt fram. Det lönar sig alltid att sitta långt fram. Och den här berättelsen om synderskan som smorde Jesu fötter så greps och tag i mig. För det är ju inte så alltid när man väljer Herren att alla jublar. Att alla tycker att det är fantastiskt. Och jag vet inte varför, men jag känner så på något vis, kan man säga, den här nerven eller tonen i den här berättelsen om synderskan som smorde Jesu fötter. Och tänk om vi hoppar in i vers 7, så står det så här. Nu fanns i staden en kvinna som var en synderska. Tänk att vara allmänt känd i staden, att där går synderskan. Vilken stämpel, vilken identitet. Alla visste, där kom fariseerna, där kom de här och där kom de, och där kommer synderskan. Och så står det att när hon fick veta, hon visste ju vem hon var. Hon hade ju hört det här, hur länge som helst. Och hon kände ju sitt eget liv. Det fanns ju säkert en orsak varför hon hade fått den här benämningen eller titeln, att hon var synderska. När hon fick veta att han låg till bords i farisens hus kom hon dit med en alabasterflaska med olja. Och ställde sig bakom honom vid hans fötter och grät. Med sina tårar började hon väta hans fötter och torkade dem med sitt hår. Och hon kysste hans fötter och smorde dem med oljan. Farisén som hade inbjudit honom såg det och tänkte, om den mannen vore en profet skulle han känna till vad det är för slags kvinna som rör vid honom, att hon är en synderska. Då sade Jesus till honom, Simon, jag har något att säga dig. Simon svarade, mästare, säg det. Två män stod i skuld hos en penningutlånare. Den ene var skyldig 500 denarer, den andra 50. Eftersom de inte kunde betala, efterskänkte han skulden för den båda. Vilken av dem kommer nu att älska honom mest? Simon svarade, den som fick mest efterskänkt skulle jag tro. Jesus sade, du har rätt. Sedan vände han sig mot kvinnan och sa det till Simon. Ser du den här kvinnan? När jag kom in i ditt hus gav du mig inget vatten till mina fötter. Men hon har vätt mina fötter med sina tårar och torkat dem med sitt hår. Du gav mig inte någon hälsningskyss. Men sedan jag kom in har hon inte upphört att kyssa mina fötter. Du smorde inte mitt huvud med olja. Men hon har smort mina fötter med balsam. Därför säger jag dig, hon har fått förlåtelse för sina många synder. Det är därför hon visar så stor kärlek. Men den som har fått litet förlåtet älskar litet. Sedan sade han till henne, dina synder är förlåtna. Jag tycker det här är en vacker berättelse. Ska vi gå vidare? Vi ska läsa lite Guds ord tillsammans, jag hoppas att det är okej idag. Ska vi gå vidare till Lukas 19? där jag skulle vilja läsa tillsammans med er om publikanen Sackeus. Har ni hört talas om honom? Yes. Jesus kom därefter in i Jeriko och vandrade genom staden. Och se, där fanns en man som hette Sackeus och var förman vid tullen. Och han var rik. Han ville se vem Jesus var, men kunde inte för folkskarans skull, ty han var liten till växten. Då sprang han i förväg och klättrade upp i ett mullbärsfikonträd för att kunna se honom, eftersom Jesus skulle komma den vägen. När Jesus kom till det stället såg han upp och sade till honom: Sackeus, skynda dig ner, ty idag måste jag komma och stanna i ditt hus. Sackeus skyndade sig ner och tog emot honom med glädje. Alla som såg det mumlade förargat: han har tagit in hos en syndare. Men Sackeus stod där och sade till Herren: Herre, hälften av det jag äger ger jag åt de fattiga. Och om jag har bedragit någon ger jag honom fyrdubbelt tillbaka. Jesus sade till honom: idag har frälsning kommit till denna familj, eftersom också han är en Abrahams son. En sak grep speciellt tag i mig ur den här berättelsen med Sackeus. Sackeus var ju inte omtyckt. Han jobbar ju med det här. Förman vid tullen och var rik. Vi känner till storyn och vi tror att han var ganska rik på grund av att han fifflar lite där. Så klättrar han upp i trädet, Sackeus, för att vänta på att få träffa Jesus. Och så kommer Jesus och möter honom och såg upp och så säger han: kom ner nu, Sackeus. Lite som: kom ner nu, Sackeus, idag är din dag. Idag är din dag. Märker ni att det står att han, Jesus säger att ty idag måste jag besöka dig. Idag är din dag. Och det är som på något vis som att vi har besökelsetider i våra liv. När det bara är de här tiderna, då är din dag och är min dag. Idag är det nästan som att Jesus säger: idag måste jag ta itu med dig och besöka dig. Men så står det så här: Sackeus skyndade sig ner och tog emot honom med glädje. Jag vet ju inte Sackeus liksom status när han satt där uppe i trädet. Vad som hade hänt i Sackeus innersta, vad som var på gång, de här processerna som vi upplever i vårt liv. Men han visste ju, någonting sa ju åt Sackeus: jag måste få se på den här Jesus. Det är någonting med den här Jesus. Han var kort så han var tvungen att klättra upp. Han satte sitt liv i rörelse mot Jesus att få se honom. Så kommer han ner och står där med glädje. Men så står det så här. Att alla som såg det mumlade förargat. Det finns ju ett visst mått av missunnsamhet. Och inte den Jesus. Den är inte värdig. Tyvärr, jag är ärlig med dig. Och vi ska passa oss så vi inte blir likadana. Att vi tycker inte den Jesus, men den. För alla är sökta av Gud. Och Jesus älskar alla. Men så står det så här. Alla mumlade förargat, för han hade tagit in hos en syndare. Men nu har ju någonting hänt med Sackeus. Och jag tycker att det går undan. Förstår att men Sackeus stod där. Och är någonting med detta ord att stå där. För Jesus mötte honom. Kom in för honom. Sackeus visste nog vad han hade gjort. Sackeus visste vad han bar på i sitt liv som inte var rent inför Herren. Men han stod där. Han smet inte undan. Han blev inte skraj och tänkte: nej, nu sticker jag. Nu kommer Jesus och tar itu med mig. Han började inte skylla på de andra tulltjänstemännen, utan han stod där. Inför Jesus. Och någonting har ju hänt. För plötsligt säger ju Sackeus. Och i texten ser vi inte att Jesus har sagt något annat än att jag ska komma och hälsa på dig. Han har inte börjat peka ut någonting. Han har inte satt fingret på någonting i hans liv. Han har bara sagt: är din tur, Sackeus. Jag ska komma till ditt hus. Plötsligt händer någonting i Sackeus. Så han står där och säger: Herren, hälften av det jag äger så ger jag åt de fattiga. Och är jag skyldig någon, har jag bedragit någon, så ger jag honom fyrdubbelt tillbaka. Anden har verkat. Anden har verkat. Jag menar, Jesus hann inte ens börja gå åt honom att liksom kanske du skulle betala tillbaka. Utan anden hade verkat. Guds närvaro i hans liv, så han visste att nu har jag gjort fel. Och han gjorde någonting som jag sa på Uprising åt ungdomarna. Jag sa, får man säga så åt ungdomar att de ska ta ansvar? Ta ansvar om du har gjort någonting fel. Ta ansvar för det som ligger på dig. Zacchaeus stod där. Och jag tror att det kan vara ett ord från Herren idag. Stå där! Smit inte undan. När Gud kommer nära, det är precis som vår kära broder sa. Ibland skulle man vilja att man skulle ha haft bilen och kunna köra hem. Det är de här processerna som Gud sätter igång i våra liv. Och då vill vi ibland smita undan för att nej, nu kommer det här upp och det här. Och det här hade jag inte tänkt att jag skulle ta itu med, Gud. Det här och det här och det här. Men du vet, den saken kommer jag aldrig att berätta för någon. Den saken kommer jag inte att ta itu med. Och så kommer Jesus och säger, idag är det din tur, Zacchaeus. Och så verkar anden. Jag var med om det här, jag kan inte berätta för det är allt för personligt. Men jag var med om det här riktigt, riktigt, riktigt nyligen. En sak som jag hade burit på och hade sagt åt Herren att ja, det här behöver jag. Det här behöver jag ta ansvar för. Och så plötsligt kommer tillfället och Guds ande kommer. Och så tänker man, oj, wow. Men jag behövde stå där och inte smita undan. Du behöver stå där som Zacchaeus och ta ditt ansvar. Den sista som jag vill kanske berätta om är ju aposteln Petrus, som ni kanske känner till. Han var ju så stark i Herren han. Han hade ju sett så mycket av Jesus och hört så mycket på Jesus och vuxit så kolossalt i tron, denne Petrus. Så han säger ju det här, att jag kommer ju aldrig att förneka dig, Jesus. Det andra kanske, men inte jag. Här har du en du kan lita på, Herre. Men tänk att Herren vet ju mera. Han är ju profetisk. Han hade ju bett för Petrus. Visst? Han såg ju att det här var på kommande. Han kände ju sin älskade Petrus. Så han sa ju i ett tidigare skeende att Petrus, jag har bett för dig. Jag har bett för dig att din tro ska hålla måttet. Det var ju lite märkligt att Jesus hade bett för Petrus redan innan. Och att sen när du har omvänt dig Petrus, då ska du styrka dina bröder. Petrus kan ju inte ha fattat någonting, för han skulle ju aldrig förneka Jesus. Han var ju så stark i Herren. Och ni som känner till historien så vet, Jesus sa redan innan tuppen gal 3 gånger, så ska du ha förnekat mig. Nej, 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 sa han. Storyn går, tuppen gal 3 gånger och Petrus har förnekat. Hans tro kom om intet. Någonting hände ju med hans tro. För jag tror ju inte att han blev riktigt rädd, för han hade ju varit väldigt frimodig innan. Det var ju han som drog, när de kom och skulle fängsla Jesus, så var det ju Petrus som drog sitt svärd och högg av örat på en av de här som skulle komma och gripa tag i Jesus. Så han var ju inte som så rädd och fisin, den här Petrus. Men någonting hade hänt med Petrus, med hans tro, under vägen, som gjorde likväl att nej, jag känner inte den mannen, ja. Nej. Nej, men jag är inte kristen. Nej, den vet jag inte vem han är. Vad som hade hänt så får vi kanske aldrig riktigt reda på. Men någonting hade hänt med hans tro. Och jag tror att Gud vill upprätta tron i våra liv. På ett helt nytt sätt. Kanske sitter du här idag och du har tappat något av din tro. Något som du hade tidigare. Men som på något vis längs livets gång så har någonting hänt och har försvunnit. Kanske inte helt, kanske delvis. Och jag tror att Gud vill upprätta. Han vill upprätta din tro. Och jag tror att berättelsen om den återfunne eller den förlorade sonen, vilket du brukar använda, så är din berättelse idag. För fadern spanar. Han spanar efter att få tillbaka allihopa. Och är det här vi måste förstå, att idag är frälsningens dag. Vi brukar säga så. Idag är frälsningens dag. Idag frälsar Herren. Hör du mig? Idag är frälsningens dag. Inte domens dag. Idag är frälsningens dag. Inte domens dag. Idag är frälsningens dag. Försoningens dag. Herren vill upprätta. Herren vill frikänna. I det här syndaskan som smorde Jesu fötter och Sackeus och Petrus så upprättar Herren. Han dömer inte dem. Han går åt dem nog med synden. Och säger, nu ska du sluta att synda så inget värre händer dig. Säger han i ett tillfälle. Men han dömer dem inte. Utan han upprättar dem. Han upprättar och upprättar. Det kommer en dag då vi alla ska stå inför Kristi domstol. Den dagen behöver vi ha vår sak på klart med Herren. Men idag frälsar Herren. Idag om vi faller så är inte Gud ute efter att döma dig. Han är ute efter att upprätta dig. Det är ganska halleluja. Han vill upprätta. Vad hade det gemensamt det här alla tre? Någonting hade hänt i deras hjärtan. Petrus och synderska som smorde Jesu fötter. Tänk er, Petrus den stora aposteln. Synderskan som alla visste, där kommer synderskan. Båda två, och det här måste vi genom hela livet stanna kvar i, hade precis samma reaktion. Vad gjorde de när Jesus kom till dem? De grät bittert. De grät bittert. För anden hade lyst upp saker i deras liv som de ångrade. Men likväl mötte de nåd och kärlek hos Jesus. Kanske det här inte den mest. Nu lyfter vi taket predikan. Men vet ni att gråta bittert tar sin plats i livet. Att gråta bittert inför Herren har sin plats i vår vandring med Jesus. Alla dagar, allt vad vi gör, ger inte oss orsak till att ropa halleluja. Ibland är det tider och stunder när vi behöver omvända oss och gråta bittert. Anden hade verkat fram en ånger. Jag var en gång och hälsade på en vän till mig och så hade den här personen en skylt på väggen där det stod, jag ångrar inget. Så tänkte jag, hej och jag. Jag tänker, är det möjligt att hänga upp en sån skylt? Jag ångrar inget. Då vill jag nog frimodigt säga att ett liv lett av Guds ande säger inte så. Utan det finns stunder, platser i våra liv där vi ångrar och där vi behöver gå till Gud. Omvänd er och få era synder förlåtna. Det är evangeliets budskap. Det är inte bara att Jesus älskar dig. Och han älskar dig och älskar dig och älskar dig. Han gör ju så. Och han vill upprätta. Och han vill hela. Men det finns en liten grej som händer före. Som kallas omvändelse. Att vi vänder om våra liv. Att vi vänder våra liv mot Herren. Och ångrar att vi har vänt honom ryggen. Så han får upprätta oss. Och det är fantastiskt. Vet ni, jag har sagt på sistone, så personligt kan jag vara med er. Jag tycker Herren har korrigerat mig. Halleluja. Ja, men jag kan ärligt lägga till ett halleluja. För jag har mognat i tron. Jag är inte längre ett spädbarn i tron. Jag är långt ifrån vad jag önskar att jag skulle vilja vara. Jag är mycket ödmjuk att förstå att jag är långt ifrån färdig. Men jag är inte där jag börjar. Därför idag när Herren korrigerar så kan jag känna. Ja, men det är gott, Herre. Det är gott. För jag vet att he's a good, good father. Han är en god, god Gud. Jag vet att när Gud kommer och sätter sitt finger på mitt liv så vet jag att det är för att han älskar mig. Och han har någonting som han vill säga och göra. Men där måste vi finnas. Vi måste vara trygga i det här. Så vi kan ta emot också Guds korrigering i våra liv. För en sorg efter Guds hjärta är ingen dålig sak. Ingen dålig sak, läser vi i andra Korinthierbrevet. En sorg efter Guds vilja leder till frälsning. Att våga stanna upp liksom Sackeus inför Herren. Då Herren säger, nu skulle vi behöva ta itu med det här. Att våga stanna där och ta emot en korrigering från Jesus. Så är det en väldigt bra sak. För den leder till frälsning. Den leder till liv. Vet du, om du behöver opereras, inte tar ju kirurgen fram kniven för han ska ta ditt liv. Inte du är rädd om du bokar tid för operation att månne han tar livet av mig. Visst inte. Du litar ju på att han kommer att göra någonting gott för min kropp. Han kommer att skära bort det onda. Om det nu är en inflammerad blindtarm eller vad är. Jag ska ta ett var till. Inte tror du då att du går liksom till operationsbordet och så tänker du att nej, men nu skär han av mig något annat istället. Nej, du litar ju på kirurgen att han kommer att ta bort det onda så att du ska må bättre. Varför skulle vi inte lita på Gud när han tar itu med våra liv att han vill oss väl? Men ibland förstår vi ju inte alltid vårt bästa, right? Har du sett ett litet egocentriskt småbarn som tror att de vet vad som är bäst för dem? Det skulle absolut vara bäst att äta karki hela dagen. Men de förstår ju inte sitt eget bästa. Och jag önskar, och jag har tänkt så mycket på det här på sistone, då Paulus säger om ni skulle liksom ha mognat i tron, om vi skulle växa upp lite nu, om vi skulle växa några pinnhål nu i tron. Så jag kan tala till er som mogna bröder och systrar. Det tror jag kan göra här. Så att Gud kan ta oss vidare. Han säger att vi måste ta ett varv till med omvändelse och rättfärdiggörelse och allt det här. Kan inte vi liksom gå vidare lite nu? Lite längre in i vad Gud har för oss. Men därför måste vi förstå att vi förstår att vi förstår. Att när Gud tar fram kniven. Och vi är lite karva i våra liv. Och han är så gentleman. Han är så god. Han är så god. Han kommer aldrig liksom hårt och ta för mycket på en gång. Utan han tar lite. Men vi måste ju lita på att han är god. Men springer vi undan så kommer vi ju inte vidare heller. Visst? David Wilkerson. Känner kanske någon av er till här. Han sa någonting så jättebra som jag har översatt fritt till svenska. Så det blev inte riktigt lika bra. Men han sa typ ett ångerfyllt hjärta. Ni vet det här hjärtat som gråter ut, som gråter bittert och omvänder sig inför Herren. Så kan inte helvetet stoppa. Det hjärtat når alltid fram till Fadern. Det är underbart. Det når alltid fram till Fadern. Alltid. Han står aldrig emot en förkrossad ande. Han tar emot oss och han upprättar oss. Men det finns en liten grej. Att vi behöver ödmjuka oss inför Gud och inför varandra. Kanske tänker du, ja, jag har inga problem med det här att ödmjuka mig inför Herren. För han är som så allsmäktig och helig. Så jag skulle liksom vara dum om inte jag ödmjukar mig inför honom. Men det här med att ödmjuka mig inför min fru. eller att ödmjuka mig inför min man. Där går gränsen. För hon har gjort så och han har gjort si. Nu är jag så frimodig med er igen. Men om Gud ska kunna upprätta oss, har jag märkt i mitt liv, vi kan ju säga så, så har jag märkt i mitt liv att jag behöver ödmjuka mig. Jag behöver ödmjuka mig, inte bara inför Herren, men också inför mina medmänniskor. Och det är inte alltid lika lätt. Men han måste få föda fram en ödmjukhet i våra liv. Att vi inte är hårdnackade. Tänk att det står i Bibeln om ett hårdnackat folk. Ett envist folk. Det är ju inte du, Sia. Det finns absolut inget gensvar på den punkten. När du bara vill gå din egen väg och du vill göra din sak. Och jag vill inte att någon ska begränsa mig. Because I'm worth it. Som L'Oreal säger. För jag är värt. För jag och jag och jag och jag och jag. Jag är så trött på jag. Så, men här kan vi ta en annan predikan. Och om den attityden finns i våra liv och i församlingslivet, så får vi väldigt svårt att nå fram till vad vi rörde vid förra söndagen. Om att älska varandra. För ska vi kunna älska varandra som Jesus menar att vi ska, så behöver vi också ödmjuka oss inför varandra. Erkänna, liksom Sackeus, då vi har gjort fel. I Jeremia, vi läser inte här nu, tiden går. Men så står det i Jeremia 18. Om en rejskiva. Om hur kruk i krukmakarens hus. Om hur den här då krukmakaren håller på och jobbar med leret. Och så blir det inte som man har tänkt. Och så gör han om. Och det här tycker jag är en underbar bild på mitt liv. Att vi får börja om. Ja, vi kör och på, vi tänker och vi planerar och håller och på. Och så plötsligt så kommer Gud in i våra liv och säger, jaha, men vad blev det här för något? Hur blev det så här? Det här är ju bra, men det här är inte riktigt som jag har tänkt det. Och så får han börja om. Så får han börja om i våra liv. Ett till om. Om vi är ödmjuka nog att stanna kvar på drejskivan. För ser du kan hoppa ner. Jag kan hoppa ner, jag kan välja. Nej Gud, du får ha din väg, jag tar min. Jag hoppar ner från den här skivan. Därför är det precis som vi lyssnar till det vittnesbörden från Kara helgen, Jesus helgen. Processer startar i våra liv. Och där är det lite upp till oss. Om vi stannar kvar på drejskivan, om ni förstår vad jag menar. Om Gud får ta sitt verk till fullbordan eller inte. Och jag skulle rekommendera att vi stannar kvar. Att vi låter Gud utföra sitt verk i oss, för han älskar oss. Vi behöver som, jag vet inte om du upptäckte, men jag var ju alert i början när vi sjöng lovsång. Och Linnea sa att vi behöver lämna våra hjärtan inför Herren. Vi behöver lämna våra hjärtan inför Herren och stämma in med psalmistens bön i Psaltaren 139. Där han säger, rannsaka mig Herre. Rannsaka mitt hjärta och se till om jag är stadd på en olycksväg. Sätta våra hjärtan, våra liv i Herrens händer. För jag skulle vilja säga om, som jag sa, att ödmjuka sig inför sin äkta hälft till exempel. Eller din kollega som du har så svårt att stå ut med. Eller din granne som är så irriterande. Om inte vi kan ödmjuka oss inför våra medmänniskor. Om jag inte kan ödmjuka mig inför min man och be om förlåtelse. Då jag vet att nu är det läge att be om förlåtelse. Då är det inte ett tecken på att jag är perfekt. Och att jag inte behöver be om förlåtelse. Utan då är det nog tecken, ett symptom på att någonting håller på att hända i mitt hjärta. Om jag förut så kunde jag ödmjuka mig och säga förlåt älskling. Men med åren så har det bara blivit svårare och svårare. Då vill jag påstå att jag behöver ta mitt hjärta inför Herren. Och säga: Gud, jag märker att någonting håller på att hända här. Vill du vara god och checka? Rannsaka mitt hjärta. Förstår ju att vi ska bevara hjärtat, för därifrån utgår livet. Han vill upprätta ditt och mitt liv. Men vi behöver vara ärliga. Ja, jag tycker så otroligt mycket om ärligheten. Människor som vågar vara ärliga. Hur det är. Hur är det riktigt? Och så får man sätta sig över en kaffekopp eller någonting och ärligt dela livet. Jag tror vi alla avskyr fasader. Det här fake. Vi är i Österbotten, vi tycker om när det är äkta. Sen om vi kan ta emot det eller inte är en annan sak. Men vi behöver vara ärliga om Gud ska få ta oss vidare. Vi ska inte vara rädda att säga sanningen. Jag kanske berättar det här, jag ska ta till sist här en helt banal historia. Men om du ska få rätt hjälp så behöver du ju berätta vad som har hänt. Du behöver ju våga vara ärlig. När jag var liten så sprang jag på med en knapp som inte man får göra. Mamma hade sagt: du får inte ha knappen i munnen, du får inte, den kan fara i halsen. Likväl sprang jag på med den här knappen. Och tack och lov var den inte så stor, men jag var ju rädd. För hon hade ju sagt att jag får inte ha den i munnen. Och de var ut och jobba på kvällen. Och så sprang jag och på med den här och så svalde jag knappen. Som tur var så gick den att svälja. Men vad händer? Jo, min farmor fanns på övervåningen. Så jag rusade dit, skräckslagen i full panik. För mamma hade ju sagt att det här var farligt. Och så kommer jag till farmor och frågar om: men vad har hänt? Så sa jag: jag slog i tånen. Jag vågar inte säga. Och så tog hon fram galisal. Och så smörjde vi tånen. Det hjälpte ju inte. För jag hade ju knappen i magen. Jag menar bara, var ärlig. Äktheten i er tro är långt mer värdefull. Visst. Hur ska Gud kunna upprätta om vi låtsas? För han vill upprätta. Ni är en fantastisk församling. Jag är så välsignad av att få komma in en liten sväng här. Och lära känna er och finnas här. Men jag tror att det också finns ett mått av behov av upprättelse. Också på den här platsen. Och han upprättar oss en och en. En och en. Och genom att han får upprätta oss en och en, så blir gemenskapen upprättad. Amen. Så ska vi ta en stund. Jag ska avsluta här. Men kom ihåg att han vill upprätta. Han vill. Han är inte ute efter att döma. Men han är ute efter att upprätta. Men du kan inte heller låtsas. Har du synd i ditt liv så behöver du omvända dig. Och här finns alla möjligheter att göra så. För idag är frälsningens dag. Så får vi komma tillsammans inför Herren och lämna vår sak och ta emot ny nåd, ny kraft och gå ut. Då kan vi beröra en värld. För människor känner av. Människor känner av. Om vi är upprättade i Herren. Tack Fader i himmelen. Herre, nu tackar jag dig för den här stunden. Herre, nu tackar jag dig för var och en som finns här. Gud, tack att du vill upprätta. Herre, du vet, du känner våra liv.